Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Brunell.
Jag såg precis ett klipp som du ska få se nu. Det är från en sån engelsk, så tramsig, deal or no deal grej.
Mm, kul.
Det heter What Would Your Kid Do? En del i den här gameshowen är då att familjen sitter bredvid och kollar. Och sen så blir barnen presenterad för två paket, om man ska säga. Alltså får barnet välja.
Ah, fan vad kul.
Would you like to go on a beautiful, sunny holiday to Dubai? Or would you like that giraffe in your bedroom at home? What do you think?
Come on, Laura.
What do you fancy?
I want the giraffe.
Och då är liksom kommentaren till det här är consumer rationality explained in 30 seconds. Hon får välja mellan Dubai och en giraff. Jag vill bara säga, jag tycker inte så här, jag vill inte vara en sån actually person, men actually så tycker jag att hon beter sig ekonomiskt super rationellt. För att hon vet inte vad Dubai är, uppenbarligen.
Nej.
Hon vet inte vad en tropical desert climate är. Hon vet knappt vad en holiday är. Då är det ju liksom det riskaversa i att välja det hon förstår, det vill säga giraffen.
Ja, verkligen.
Jag tycker hon beter sig superrationellt. Mm. Plus att Dubai verkar suga så mycket. Jag skulle också välja giraffen för Dubai.
Men hon gör det bara en gång, för att efter det här så fick hon smiska av sina föräldrar.
De såg så jävla förkrossade ut.
Turkiet.
Mm.
Vi har gjort avsnitt om Turkiet en gång.
Ja, det var länge sedan.
Och deras hasselnötsindustri.
Just det.
Ja. Det kom lite siffror från Turkiet nu i veckan.
Mm.
Inflationen är på 68%.
Ja, det är kämpigt. Jag har en annan siffra om Turkiet, för att jag funderar nämligen på att jag gör ett avsnitt om det här för ett tag sedan. Och det är ju att alltså BNP-tillväxten i reella termer för 2023, 4,5%. Alltså det går bättre för Turkiet än vad det är för Sverige, trots 68% inflation.
Och det här säger någonting om ekonom... liksom ämnet, eller? För menar, den penningpolitiken i Turkiet har ju styrts av Erdogan.
Ändå det.
I liksom trots mot hela den samlade ekonomkåren.
Mm.
För att han menar att höga räntor skapar inflation.
Ja.
Så att Erdogan, han sänkte ju räntorna
för att liksom stoppa inflationen.
För att stoppa inflationen.
Ja. Jag var ju på Riksbanks presskonferens för ett tag sedan. Det är nästa om veckor. Jag kanske ska bara föreslå. Så här, vill du inte ha 4,5% tillväxt till den? Kom igen nu.
Ja.
Det är dags att sänka fucking räntorna. Minusränta hela nästa decenniet. Ska vi nog få bukt på den här inflationen. Jakob, vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om whisky och konkurser i kombination.
Mm. Jag ska också prata om konkurser och varför ett av, vad det verkar, världens sämst skötta bolag inte kommer gå i konkurs. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. P. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack. Jag kommer ihåg Wash Away.
Ja, visst. 100% som vi gjort avsnitt om.
Mm. Idén var ju att erbjuda kemtvätt med leverans.
Ja. Jag har sån respekt för så här, det var ett avsnitt som vi gjorde som handlade om innovation. Och då så intervjuade jag en innovationsprofessor som förklarade vad innovation var för någonting. Det var jättekul. Och sen så ville jag hitta ett företag som typ sysslade med innovation.
Mm.
Och så hittade jag de här Washaway. Det var lite hett med sån så här tjänstesektor-app, halloj på den tiden. Och så intervjuade jag vdn. Och jag har sån respekt för henne för att hon bara så här, fast det här är väl inte så innovativt. Som första vd någonsin, bara så här, ja, jo, alltså det är väl bra med den här tjänsten. Vi tror jättemycket på den här tjänsten, obviously. Men är den innovativ? Har vi uppfunnit något? Nah.
Men det var ett exempel på affärsmodells innovation, var det inte det?
Jo, eller? Men det var det väl, precis. Jag vet inte exakt. Men hon, som enda startup-vd i Stockholm det året, så var hon inte så här, vi kommer förändra världen i grunden.
Mm. Ja, men
det kommer jag alltid respektera henne för.
Mm, det hedrar henne. Idén var ju att erbjuda kemtvätt med leverans. Man bokar i en app, det kommer någon i bil och hämtar tvätten och sen så får man tillbaka den tvättad och vikt och sådär.
Mm.
En kompis av mig var förmodligen deras största kund, för han körde all tvätt via Washaway.
Jävla extravagans.
Ja. Så en dag i veckan så hängde han då med typ 8 jobbskjortor på dörrantaget och så kom de tillbaka tvättade och strykta 3 dagar senare.
Mm.
Kanon ju.
Ja, visst.
Sen så hände det tråkiga att Washaway konkade.
Ja.
Du kommer ihåg det?
Ja, visst. Ja. Du skrev något syrligt på Twitter.
Ja, jag vet. Jag tror jag kallar det för nollräntefenomen.
Ja, men det var det väl. Alltså, tydligen var det ju det. Ja. Så fort de höjde räntan så gick de under.
Ja. Ja. Men det här beslutet fattades då i tingsrätten innan min kompis han fått tillbaka sina skjortor.
Aha.
Och det här blir sånt jävla kul skämt, för då kunde vi säga så här, hö, 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 nu är dina skjortor en del av konkursboet.
Ja, var de det på riktigt där? För det skulle de kunna varit.
Ja, men innan jag kommer dit så vill jag prata om en annan sak.
Ja.
För i veckan så kunde man läsa om Mackmyra i DI. Du vet, den svenska whisken.
Ja, precis. Lite så här halv, eller kanske hel lyxig till och med. De var ganska dyra. Eller de hade vissa dyra flaskor och sådär. Det, ja, känns det... som att Börspodden var väldigt investerad i, liksom emotionellt och kanske även kapitalmässigt i Mackmyra.
Ja, men det finns ju bara en whisky i Sverige.
Jag tror det.
Och folk har liksom hånat dem lite, så att man kan inte göra whisky i Sverige. Det är som att skottarna skulle ha julmust och sådär. Men alltså, de har ju gjort det sedan 99.
Okej, okay, ja.
Ja. Men det har varit liksom kämpigt för dem. Det har varit en lång och dyr resa, kantar av massor med finansiella problem och massa nyemissioner och sånt där. Och de har ju liksom elementen emot sig. För den här whiskyn ska ju lagras, och under de här åren, det ska lagras i 10, 15, 20 år, då har man ju intäkter.
Nej.
Så liksom, hur börjar man? Vad kom först? Ekfatet eller whiskyn? Lite så.
Mm-hmm. Ekfatet. Eller måste det ju vara? Eller,
nej, men menar, ja, man måste ju finansiera sin verksamhet.
Som metafor för vad som kom först. Så jag bara, ja, men här måste det finnas ett svar.
Ja, jag tänkte mig inte för. Men Mackmyra, de har haft en sån jävla bra idé under alla de här åren. För man har ju lyckats hitta rätt många fans som tycker om den här idén om en svensk whisky. Och de har erbjudit folk att boka och förskottsbetala fat med ofärdig whisky.
Mm-hmm.
Alltså du betalar idag och så hämtar du ut fatet om typ 20 år när din whisky har lagrat sig färdigt, om man säger.
Det känns som många pappor har fått det här i förskottspresent.
De är så här, pappor, kompisgäng, 50-årspresent till gubbar.
Ja, ja, verkligen.
Typ 30 000 spänn för ett fat.
Okej, okay. Oj, jävlar. Ja.
Så mycket pengar.
Ja, visst. Okej, okay. Så det är inte alla pappor.
Inte alla, nej. Men det är lätt att se att jag går hem. Jättebra present kan man tänka sig. Och det är väldigt hög grad en upplevelse också. För att det är inte bara det att man liksom får sin whisky om 20 år. Alltså det får man ju. Men det som Mackmyra har varit duktiga på, det är typ det här att ja, men kom hit och kan du liksom smaka på din whisky efter ett år och lukta lite. Och kanske jämföra med någon annan tunna. För man kan välja vilket typ, så här, om det ska vara ekfat eller björkfat eller vad det nu finns olika fat.
Och sen så är det också i det här gamla bruket Norm Gävle, va? Alltså Mackmyra bruk antar jag.
Exakt.
Ja, så det är liksom, de är liksom upplevelseifierat whisky.
Absolut. Så då kan du bo där och säkert köpa någon ost och sådär.
Ja, kanon. Mm.
Och sen när 20 år har gått och Bengt har blivit 70, då kan han åka dit och så kan han tappa upp sin whisky på flaskor och sen så kan han då njuta av den här whiskyn under alla sina kvarvarande år.
Ja, alltså jag är inte en whiskyentusiast på något sätt och jag har inte 30 000 att bränna på sånt här, men jag fattar.
Bortsett från själva liksom upplevelsen av whiskyn så är det också en ganska unik finansieringsform för ett företag.
Mm.
Kan du komma på något annat företag som kan ta betalt med 20 år i förskott?
Alltså det är ju ett form av presentkort ändå. Det måste man ju ändå säga. Rent krasst så är det ju ett presentkort. Och jag har någon gång kollat upp det som idag heter Filmstaden. Alltså gamla SF.
Mm.
Och det är ju inte 25 år i förskott. De går väl ut på ett eller två år. Men biocheckar som de kallas, alltså presentkort till bio, står ju för... Nu kommer jag ihåg, men alltså det är så 300 miljoner om året eller någonting som de får i då räntefria, kortfristiga lån, varav ganska många aldrig löses in.
Exakt. Jättesmart.
Att det är en sån otroligt bra affärsidé för SF. Och jag tror att det här tror jag har sagt i något avsnitt någon gång, men att Starbucks har ju ett av världens största presentkortssystem som är digitalt. Så att lite beroende på hur man räknar så är det så här, Starbucks är i insättningar så är de USAs nionde största bank eller något sånt där.
Mm.
Så att det är inte unheard of att man får loss likviditet på det här sättet. Även om 25 år i förskott, det är väl typ unheard of.
Men, då läser jag nu i veckan det tråkiga. Att Mackmyra har fått ekonomiska problem. Stora problem den här gången.
Mm.
Man har gjort en så kallad kontrollbalansräkning och det har man ju typiskt sett när pengarna håller på att ta slut.
Mm.
Och ja, man gör det när man misstänker att hälften av det egna kapitalet är förbrukat. Och så börjar man prata om en konkurs. Och för att återkomma till min kompis med skjortorna, vad händer egentligen med de här, med Bengts whiskyfat?
Vems är de, ja?
Och då säger en juridikprofessor att det finns en risk att köparna förlorar sin whisky på grund av bristande tradition.
Va?
Tradition. Och då pratar vi inte om tradition som i bemärkelsen gammal sedvänja, som det står i Saul, utan Nej. En annan tradition.
Okej.
Okay. Och när jag läste det här så undrar jag, vad fan är det som pågår i juridiken? Så jag ringde en professor i Göteborg.
Tradition heter det för att av latinets tradere, att förflytta något, överföra något. Innebörden av den är ju helt enkelt att om du betalar något i förskott, ja, då riskerar du precis som alla andra som lånar ut pengar till det subjektet då, att förlora det du har lånat ut.
Claes Martinsson heter den här trevliga juridikprofessorn från Göteborgs universitet som i stort tålamod då försökte förklara för mig på typ 8 minuter hur det här med tradition funkar. Det här är ett ämne som är tydligen svårt att förklara för andra jurister.
Okay.
Så jag tror inte han lyckades förklara för mig. Vi får se. Men det finns då en rättsprincip som finns kvar sedan romarrikets dagar, tradition, som helt enkelt går ut på att bara för att du har köpt någonting så är det inte ditt i en konkurs, så länge du inte har fått hem varan.
Mm.
Och det säger sig själv, så att har du fått hem varan, ja, då är du köpt varan, den är din.
Mm.
Då är det inte en del av konkursen. Och därför är det så att i en konkurs så blir man helt enkelt fordringsägare, en i mängden, bland liksom banker, aktieägare och så vidare.
Och, Skatteverket som alltid har förtur.
Ja. Om inte vissa andra specifika omständigheter gäller. Så jag tänkte vi ska ha ett quiz, du och jag.
Fan svårt, ja.
För att återknyta till ditt exempel faktiskt. Du får ett presentkort till Filmstaden.
Mm.
I present.
Mm.
Men Filmstaden går i konkurs.
Mm.
Vad händer?
De tror jag ändå kan glömma, va? De 100 spännen.
Det är kört.
Ja, det är min känsla.
Då har man då betalat i förskott som man har med presentkort. Då har man lånat ut pengar till Filmstaden. Kan Filmstaden inte uppfylla det här för att de går i konkurs och har en massa andra anspråk mot sig, så får man vara med och dela på det som Filmstaden kan prestera.
Så att i teorin skulle jag kunna få tillbaka 10% av mina 120 kronor eller 140 kronor eller vad den blir checken efter den.
Ja, exakt, precis.
Ja.
Om man inte kommer fram till att så här, det finns kommersiella skäl att låta dig gå på bio ändå, om typ, det kanske finns en ny köpare som träder in och det görs lite rekonstruktioner och skuldavskrivningar och så vidare. Men man vill inte blåsa konsumenterna.
Ja. Jag förstår. Ja, okej. Okay. Men mitt, det är kört stämde typ.
Ja, det var rätt skulle jag säga. Ja. Bra, nummer 2. Du lämnar in din vita blixt, din bil, på verkstaden.
Mm.
Och verkstaden konkar.
Ja, men den måste vara min, du. Den äger inte dem.
Det är rätt.
Ja.
Den här tjänsten, ny kamrem, den kanske inte får du utför då, men bilen är din. Nummer 3. Din lokala ICA-handlare köper en Ferrari för 2 miljoner kronor till sitt bolag, men bilaffären går i konkurs innan han hinner hämta ut den.
Alltså det liknar ju Mackmyra-exemplet, så då säger jag bristande tradition.
Han är körd.
Ja, säger jag. I full vetskap om att jag absolut inte har förstått det här med bristande tradition.
Mm, det stämmer.
Jag kan bli jurist vilken dag som helst.
Bengt får i 50-årspresent av grabbarna en tunna eklagrad whisky som betalas 20 år i förskott. Mackmyra konkar. Vad händer med Bengts whisky?
Ja, nej, vi har väl lärt oss då att det är lite stekt, va?
Kanske.
Kanske.
Kanske inte. För då är det så, det finns undantag från den här traditionsprincipen som gäller konsumenter. Inte ICA-handlarens bolag, för att det är ett bolag, så han är körd. Men om du är en konsument så har du i vissa fall förtur.
Mm-hmm.
Eller du har rätt till din vara som du har köpt. Men det bygger på att man kan visa vilken vara som är din.
Aha, okej. Okay. Men är det så då, du sa att man fick välja lite stenfat och ekfat. Har man liksom ett fat som kanske till och med är namngivet eller numrerat eller sådär? Eller har man en del av en framtida batch som kanske görs på mycket större fat? Eller du fattar?
Mycket, mycket bra. Och skulle jag säga, rätt fråga om jag får tro då, Claes Martinsson.
Och det får vi ju.
Det ska jag verkligen understryka. Claes, som då en korrekt jurist, han vill inte uttala sig om det specifika fallet, bara om liksom principerna.
Ja, men såklart.
Mm. Men om det finns ett ekfat där det står Bengt,
då har Bengt rätt bra anspråk på det. Men om det finns ett som heter 2029 och så är det liksom i det så ryms liksom 12 fat eller någonting, då har Bengt betydligt stökigare.
Då är det lite svårare.
Jag fattar.
Han menar ju då att utgångspunkten är att du har ett anspråk i konkursen. Och det tävlar med alla andra anspråk och ska då hanteras med lika rätt på en viss nivå av alla de här anspråken. Men som konsument så kan du då genom den här regeln i konsumentköplagen 8.7 om du uppfyller de kraven som finns i den lagregeln på att du ska veta vilken whisky det är. Mackmyra ska inte ha hållit på att bjuda någon annan på den där whiskyn, och man ska inte ha bytt märkning och såna här saker, utan det är klart att det är den här whiskyn. Och det får nog också vara så att whiskyn är färdigproducerad, så att säga. Att det går att... Det är inte något mer som ska göras med det där, annat än att det möjligen ska stå och vila till sig in ytterligare några år. Då får man som konsument, det vill säga som enskild privatperson, ett företräde för att man anses vara en svag och ovetande part. Det här var en lagändring som gjordes i början på 2000-talet här i Sverige då.
En lagändring som Bengt absolut inte var medveten om, men som kan komma att rädda hans 50%.
Precis, för att han är en svag och omedveten part.
Men okej, jag kan nästan ingenting om whiskytillverkning. Alltså, måste man tillföra någonting? Alltså, ligger det bara att vänta på faten i 20 år? Eller liksom, en gång om året så måste man dit och hiva på lite ny malt eller kor? Jag vet inte, du fattar, du hör lite grann om det här.
Nej, jag vet inte. Jag tror att det finns säkert... fall där man ska typ byta fat halvvägs för att få lite olika nyanser sådär. Men nej, jag gissar bara.
Ja.
Så att det kanske ser bra ut ändå för Bengt. 65 är nu då. Fem år kvar.
Ja. Bit ihop.
Men, nu ska man också säga, till Mackmyras försvar, de är inte i konkurs än. Och de menar också att det finns fruktansvärt mycket whisky i olika lager och fat och sånt där som är värd mycket, mycket mer än vad man eventuellt skyller kunderna, så att de tycker typ att det här är lugnt. Jag hoppas till och med att de klarar sig.
Ja, för Bengts skull.
Ja.
Och kanske John Skogmans, det vet vi inte.
Nej, precis.
Nu är dagens avsnitt slut, men vill man höra mig prata om kanske världens just nu sämst skötta bolag och varför det ändå kommer gå helt okej för dem, då kan man gå in på monopol.se, Jakob.
Ja, precis. För där kan man köpa en prenumeration på Kapitalet. Det kostar 6 kronor första månaden. Det är ju fan...
Det är värt att bara få höra den här lilla taken jag har, tycker jag.
Verkligen. Och sen höjer vi till 49 andra månaden och så vidare.
Mm.
Men då slipper man reklamen i alla avsnitt. Man får hela fredagsavsnitten. Mm. Alltså ett extra avsnitt kan man säga. Ett extra halvt avsnitt varje vecka.
Ja, nej, men precis. Och så får man ett glatt mejl från dig också när man signar upp.
Det kan man få.
Ja. Även om ni inte gör det så ska ni ha stort tack för att ni har lyssnat på det här. Kristoffer Krok har mixat det och Kapitalet är tillbaka igen på måndag. Då handlar det om Klarna.
Mm.
Kul. Hej då.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor
gjort. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!